Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Just nu är det högsommar och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2005. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Hej kära vänner, välkommen ska ni vara till Barnet går med mig Nina Campioni. Här i podden pratar vi om föräldraskap och barns utveckling och massa annat som hör den här lite nya delen av livet till. I veckans avsnitt ska vi prata om något som jag tror att många kvinnor som fött barn känner igen sig i. Ja, kanske även många som inte fött barn förstås, och det handlar om sex. Tillsammans med sex- och förlossningscoachen Erika Alsborn pratar vi om hennes erfarenheter, och så pratar vi såklart om det berömda get back on the horse så att säga efter förlossning. Något som många, inklusive jag själv, har varit väldigt nervös inför och kanske inte ens särskilt sugen på. Så varmt välkommen till ett väldigt intressant samtal kring något som borde vara en njutning för oss alla.
Erika, jag upplever att väldigt många kvinnor efter förlossning är lite nervösa för att ha sex igen. Man kanske inte alls är sugen, man kanske inte känner sig sexig det minsta. Och så får man liksom oftast lite press från så här BVC efterhand att har ni haft sex än? Eller är det viktigt att man kommer igång med sexet? Och lite sådär. Vad är din liksom kommentar till det?
Min kommentar till det är att alla har en unik resa med sin kropp, med sin förlossning, med sin sexualitet. Och i den omvälvande upplevelsen att bli förälder, eller om det är första barnet, eller att bli förälder på nytt, att ha gått igenom förlossningen. Alla har sin unika resa i det, och det är många saker som påverkas. Kroppen, psyket, emotionerna, hormonerna, din andliga del av din kropp, är vare sig du är medveten om det eller bryr dig om den överhuvudtaget. Mm. Det är så mycket som förändras, och det är, jag tror det allra viktigaste är att prata på en individnivå med personen och med paret, involvera partnern också, om vad är dina önskemål, vad önskar du, vad innebär det att vara sexuell för dig, vad innebär det för dig att komma igång. Det kan vara helt olika saker beroende på vilken typ av människa man är, vilken typ av sexualitet man hade innan förlossningen. Är du en väldigt erotisk människa som älskar att knulla och som kanske har väldigt livligt erotiskt liv med din partner, då kanske för dig det handlar om penetration. För någon annan kanske det handlar om att jag vill bara uppleva beröring som inte är en bebis eller mina andra barn. Jag vill känna en vuxen människa, min man, min partner, ta på mig, smeka mig på ett sensuellt vis. För andra kanske det handlar om, och här skulle jag säga egentligen det viktigaste, det handlar om din resa med dig själv. Att du som individ med dig själv börjar ta hand om din egen sensuella kontakt med dig själv. Så ta på din kropp, smeka ditt underliv, onanera, känna att du är i kontakt med din sensuella kraft eller energi på något vis. Och det kan se så olika ut beroende på individen och på dens sexuella liksom, karta.
Just det. Hur tycker du liksom, utifrån din yrkesmässiga ståndpunkt, eller vad man ska säga, hur viktigt är det att liksom, get back on the horse så att säga, och komma igång?
Det är klart att det är väldigt viktigt i en relation, och framförallt i dagens relationer, att sexualiteten fungerar, eftersom det är en väldigt stor del av ens romantiska relation. Och det är på sätt och vis liksom kittet i en relation. Och det kan bli svårare att skapa inte bara fysisk distans, men även emotionell distans, negativa känslor som bitterhet och en känsla av besvikelse, och att man är att man blir rejected, vad heter det på svenska?
Just det.
Men ja, ni förstår vad jag menar. Så att det kan växa fram saker mellan två partner när man inte bevarar eller tar hand om sin sexuella kontakt. Partnern som inte fött barn kan känna sig utbytt och sidosatt för att modern, mamman, personen som har fött barn eller som ammar och så, väljer barnen framför. Och totalt liksom och sidosätter partnern och dens behov. Där kan man ha väldigt många känslor av förlust. Att man har förlorat någonting som man hade innan tillsammans. Som äkta makar eller som liksom partners. Så det är komplext. Och det är det som är det fina med mänskliga relationer. Det är att våra relationer är komplexa. Det är det som gör dem så intressanta och så utvecklande. Och så fantastiska, men så utmanande att vara i. Och sexualitet för den moderna människan, jag skulle säga för människan genom alla tider, men nu när vi inte är tillsammans för att det är en ekonomisk överenskommelse och vi skiljer oss när vi vill, så är ju sexualiteten en väldigt viktig del som kräver att man bevarar den och att man jobbar aktivt för den.
Du pratade ju i Vattnet går om att själva förlossningen också är en sexuell upplevelse, och att liksom egentligen hela graviditeten och allting, ja, det hänger ihop helt enkelt. Under graviditet, alltså hur mycket kan man liksom jobba upp under graviditeten en sexualitet som sen blir lättare att plocka upp efter, så att säga?
Jo, men väldigt mycket kan man göra där i förebyggande syfte, och det skulle jag säga handlar om all sexualitet, att ofta så söker vi hjälp när det inte funkar, och det är liksom vår traditionella vårdmodell, att när någonting inte funkar, sök hjälp. Vi har ju väldigt lite förebyggande vård i alla delar av vårt liv. Men just när det gäller sexualitet så är det väldigt viktigt. Och där kan graviditeten vara en upplevelse, precis som du nämnde, som jag sagt tidigare, att din graviditet är en förlängning av din sexualitet. Och att kunna jobba med sina tankegångar, sina trosuppfattningar, eller vad man ska kalla det, liksom djupare övertygelser som man bär på kring den gravida kroppen, den gravida kvinnan, mamma-identiteten. Att börja se där, vad har jag för begränsande tankar, som att mammor gillar inte sex, eller gravida kvinnor är någon form av heligt, liksom oskuldsfullt. Jag menar, det är ju bara så sjukt till exempel också att Mother Mary var oskuld. Vadå oskuld? Hon är gravid! Alltså, vi börjar med oss det genom religion och genom den här sexnegativa liksom, kulturen. Att en moder och en gravid kvinna liksom är helig och rör inte henne. Och du vet, den gravida kroppen är så skör. Och du vet, aktas. Och nej, exakt, absolut inte. Och det börjar redan där. Det börjar i tankar som är djupare än du faktiskt egentligen vet att du har. Mm. Och sen börjar det påverka dina handlingar, det börjar dämpa din lust, du börjar känna dig begränsad i din kropp. Och helt plötsligt, 9 månader senare, 10 månader senare, föder du barn och sen är du fullt upptagen med en bebis, och sen så används det som en ursäkt för att inte ta tur med de jobbiga känslorna som gör att du känner dig avskuren från din sexualitet. Så det här är djupt arbete, och det är svårt för individen. Det är jättejobbigt om man inte får liksom stöd och hjälp, eller om man inte har jobbat sig igenom de här tankarna. Så kan det finnas väldigt många hinder på vägen.
Precis. Kan inte du berätta lite om din egen resa i detta och vad det är du gör nu?
Så jag jobbade som sexcoach när jag blev gravid. Och blev väldigt tidigt i min graviditet och inspirerad av min graviditet. För att, okej, här kommer jag för utforska och liksom göra research på mig själv. Ja, vilket är den bästa researchen man kan göra. Mm. Och insåg därigenom att om jag kultiverar, om jag tar hand om min sexualitet, så blir min graviditet bättre. Jag känner mig mer upprymd, jag känner mig liksom, som att jag är en hel enhet av min sexualitet och min kropp och min graviditet, och allting liksom funkar tillsammans. Det påverkade min förlossningsupplevelse positivt, där jag kunde använda njutning och självnjutning och ta på min kropp under förlossningsgång för att hantera förlossningens intensitet och kraften, och att ta på mig själv och ge mig själv njutning var ett sätt att smärtlindra där jag inte använde annan smärtlindring. Och nu är det ju inte så att det här måste gälla för alla, men 2 dagar efter jag hade fött barn så var jag sugen på att vara sexuell med min man. Och 2 veckor efter, 3 veckor efter jag hade fött vaginalt, så kände jag mig redo att vara intim med honom och ha sex igen. Och det kom från en känsla av lust, att jag ville känna mig som en sexuell individ, och jag ville känna att jag kunde förena mig själv i mitt förvandlingsarbete, att gå från kvinna till kvinna och mamma, för jag identifierar mig som kvinna, så kvinna och mamma, och också känna att jag är en erotisk varelse. Så det kändes som ett väldigt djupt och fint arbete att göra med mig själv, att stegvis, för del börja känna att jag får lov att vara en mamma som ammar och som precis har fått barn och som är väldigt hängiven och dedikerad till mitt lilla barn. Också får jag lov att bygga intimitet och min sexuella identitet och bevara den och utveckla den.
Ja, och det känns ju som en nyckel. Alltså det är det jag känner att jag själv kanske upplevde, att man liksom verkligen inte kände sig att man inte tillåt sig att känna sig som en sexuell varelse. Liksom.
Exakt. Och det är ju för att vi har blivit matade med alla de här idéerna och tankarna och arketyperna kring mamman som den heliga varelsen och mamma-hora-komplexet och när mamman är upptagen med barnen så går mannen och ligger med andra och du vet, alltså så att, att vända hela det och säga, nej men vet du vad, alla de här rollerna och identitet, olika identiteterna har jag inom mig och jag kan få välja när jag är de olika delarna. Jag är precis som man är olika människor med olika man är en person liksom när man är på jobb och sen när man är med sina vänner så låter man en annan del av sig själv leva ut och när man är med sin familj kanske man låter en annan del av sig själv leva ut och alla de bitarna kan vara autentiska.
Just det.
Det är inte bara att man låtsas eller spelar ett spel utan man bara släpper fram olika delar av ens personlighet. Och samma sak handlar det där om att som nybliven förälder så måste man ge plats för den sexuella delen av dig själv att få leva ut och få utforska och börja integreras in i din nya identitet som förälder eller som nybliven liksom har fått barn nyligen och inkludera ens partner i det för att partnern går också igenom en jättestor förändring så det är inte bara den bärande personen, kvinnan som kanske brottas med liksom utmanande tankar utan att se sin partner förändras så mycket fysiskt och så kan också vara utmanande för båda delarna så att egentligen att våga prata om det, alltså kommunikation är, det låter så klyschigt men det är så viktigt att våga säga de här sakerna till sin partner att jag tycker det är jobbigt, jag känner mig begränsad, jag vet inte riktigt hur jag ska placera mig själv som en sexuell individ nu när jag har den här bebisen, kan vi ha sex när bebisen ligger i rummet, hur känner jag inför att du tar på mina bröst när jag ammar, alltså bara prata om de sakerna, ibland är det så basic, men vi gör inte ens det i våra relationer för vi känner att bara prata om sex är så tabu och det är så svårt och det är så komplicerat. Men det är det inte, det behöver inte vara det.
Så får man ha sex när bebisen ligger bredvid?
Du får ha sex när du vill vad du vill, tycker jag. Med en liten bebis som inte vet någonting och som ligger där och du vet, inte har en aning om vad som sker egentligen. Absolut. Ha sex när du ammar, alltså bara kör.
Du, men annars, har du några liksom smarta tips för hur man liksom ska få till det? Jag tänker när barnen kanske har blivit lite äldre, nu är ju ditt barn 1,5 då, så kanske inte riktigt har blivit så att han kan så här öppna badrumsdörren när som helst, men annars kanske sådär, har du några tips för sånt?
Alltså jag skulle rekommendera folk att tänka på kvalitet. Så att man tänker på hur kan vi se till i vårt liv att lägga in sexuella dejter, att göra liksom sexdejter med varandra där vi kan få uppleva kvalitetstid med varandra. Vuxen, sexuell, intim kvalitetstid med varandra. Och om det bara sker en gång varannan vecka, men det verkligen är kvalitet, då är det bättre än att man varje dag går runt och stressar och kyrar över att man inte får ligga varje dag. För det kanske inte finns utrymme för det under just den här perioden. Det kommer senare. Men verkligen fokusera på kvalitet istället för kvantitet kan få en att känna en känsla av mindre press, mindre stress och mindre irritation kring det.
Det tror jag verkligen. För just kvantitet, det är ju ganska mycket hets om mig annars. Att man så här, helst ska man ha det liksom, absolut varje vecka, annars är det inte bra. Liksom. Och det blir man ju jävligt stressad av. Bara, gud, har vi haft det den här veckan? Nej, det har vi inte. Oh shit, liksom.
Ja, och det som dödar lust och sexuell energi är ju press och stress. Det finns inget mer avtändande än det. Så att det är jätteviktigt. Och från kvalitet så kommer kvantitet oftast ganska naturligt. För när man har fått igång kvaliteten och man har hittat liksom kvalitet i sitt sexuella utbyte med sig själv. Du kan alltid onanera i duschen. Mm. Du kan onanera när du kör bil. Du kan, alltså man kan alltid...
när du kör bil?
Man kan alltid smeka sig själv.
Ja. Men förlåt att jag avbryter, men det är så viktigt att du säger det om oss själva. För jag tror att väldigt många glömmer bort sig själva. Det här.
Jag tror också att vi väldigt mycket, framförallt som kvinnor i heterosexuella relationer, känner att allting är mannens ansvar. Det är han som ska initiera, det är han som ska upphetsa dig, det är han som ska få dig att bli kåt, det är han som ska få dig att bli våt, det är han som ska tillfredsställa dig. Och det är ett jävligt disempowering
sätt att leva på. För det är du som är ansvarig för din sexualitet, ingen annan. Det är du som är ansvarig för att ta hand om dig själv sexuellt. Det är du som är ansvarig för att tänka sexuella tankar, att se till så att du ser fram emot sex, att du ser till så att du har kommunikation, så att du känner dig respekterad, sätter gränser. Det är ditt ansvar, ingen annans. Och det är så viktigt att känna det, för att annars så känner man sig egentligen som ett offer, för det första.
Ja, faktiskt.
En subtil känsla att man är ett offer. Och också att man inte kan ta initiativ och vara en, liksom, en autonom individ som en sexuell partner. Så det är superviktigt. Och i det ansvaret ligger ju oftast då, ja, men ta på dig själv och se till så att du liksom känner din kropp. Och har du behov för någonting, så börja där med dig själv. För från en sådan plats så kan du bjuda in en partner mycket enklare. Och om du inte är helt liksom stenfrusen och din fitta är i ett status av typ kärle, så jävligt svårt att bli kåt när du upplever liksom att du är helt stel och frusen. Liksom. Ja. Det är ganska jobbigt för en partner att arbeta upp liksom din värme och kåthet där. Utan där har man, och där har mannen eller partnern såklart ett ansvar för sig själv också. Och då får man ju också se till, okej, men om jag tycker att jag sköter alldeles för mycket hushållssysslor och jag bara känner mig så jävla tapped out och touched out, för mina ungar klänger på mig och ammar dygnet runt och jag får ingen tid för att kultivera den här känslan av att vara en självständig vid. Nej, men då är det en jättebra plats att kunna säga, du älskling, för att jag ska kunna vara sexuell och ligga och verkligen njuta av sexualitet, så behöver jag din hjälp.
Exakt.
Med att du tar barnen 10 minuter så att jag kan onanera eller raka mina ben, om det är någonting som får dig att känna dig som en det handlar inte om vad, för det kan vara olika, men att du känner en känsla av att du faktiskt får utrymme att vara en individ. För att annars har du inte möjligheten att hitta den andra, leta fram den delen av dig själv som inte bara är mamma.
Just det.
Så det är det. Så kvalitet, kvantitet, egen tid, egen ansvar, kommunikation. Och sen, oftast om man får de bitarna på plats, så brukar det andra ske ganska naturligt. Beroende på vilken typ av sexuell attraktion och erotisk intelligens man har med sin partner. Är det att man har liksom en sexdate när barnen sover? Är det att man lämnar bort dem och har barnpassning så man kan ta in på hotell? Är det att man kör snabbisar i bilen eller garaget? Alltså, vad det faktiskt är ju så beroende på individerna och ens egen liksom lust och fantasier och drömmar och liksom allt det där. För det är ingenting jag vill sitta och... Jag kan inte säga ha en snabbis inne på toaletten, liksom, för det kanske för någon absolut inte är någonting som passar.
Nej, men precis.
Dem. Det måste komma inifrån, det är ett djupare arbete än att bara säga så här, okej, de här 10 tipsen. Utan det handlar verkligen om att integrera sin sexualitet i sitt liv, i sin vardag, på ett sätt som gör att man tar hand om den.
Hitta sin djupare egna sexualitet helt enkelt.
Ja, känner man att man är helt lost och vilsen, hitta då någon som kan hjälpa dig med det, som jag till exempel. Alltså, eller sexcoach, sexolog, prata med någon, börja liksom leta efter resurser och inspiration. Det finns massa erotisk litteratur, det finns porr, det finns audioporr, det finns massa feministisk och etisk bra sexuellt material för att börja sätta igång dina tankar, din fantasi. Alltså verkligen känna att jag lever.
Nu har vi pratat mest om liksom sex efter förlossning och sex när man har barn och sådär. Men jag tänker, när man lever i en relation, alltså... man brukar ju säga att man har en förälskelsefas och allting är passionerat och hej och hå, och sen så börjar den... Det liksom lugnar ner sig lite och passionen kanske eventuellt till och med försvinner. Och, ja, ska man sen vara gift i 30 år så bara, känns kanske inte så peppigt med sex längre. Liksom. hur ska man få ett aktivt och sunt sexliv i en lång relation? Liksom?
Det är en superbra fråga och det är en väldigt viktig kunskap att ha med sig. Och precis som du nämnde i början, så är det jättepassionerat, man är förälskad, man leker i den här i utrymmet där man lär känna en person, men personen är fortfarande okänd, där är en mystik, där är en känsla av lite otrygghet, alltså spänningen i att jag vet inte riktigt vad jag har dem, jag är så otroligt sexuellt attraherad och det liksom börjar bli emotionellt engagerad och så vidare. Mm. Och man rör sig från, som partners, så rör man sig från att vara två individer till att bli en enhet. Och i det rör man sig från att vara egentligen spänningssökande i en spänning, nästan en otrygghet, äventyr, till att vara i trygghet, symbios på något vis, och att man verkligen känner varandra. Där är inget mysterium i det. Och den största lust- och sexdödaren är trygghet.
Fan också.
Och total avsaknad av mysterium, för det hjälper dig att känna att du har bra liksom bonding, attachment, trygghet, stabilitet. Alla de bitarna som gör din emotionella relation väldigt stabil. Med din sexuella relation kan verkligen känna att det dödar. Det får lågan att liksom blåsas ut och försvinna.
Ah. Så, så det är rätt naturligt då att man kan känna så, med andra ord.
Det är jättenaturligt, absolut. Mm. Och det är en del av, liksom, det är liksom 1+1=2. Mm. Och att förstå det och känna att en spänningssökande och känslan av att vet, man börjar tänka kanske på andra, eller folk börjar till och med fundera och fantisera om otrohet. Vad man söker, det är kanske egentligen inte otroheten i sig eller andra partners, men spänningen. För det är spänningen som får en att det kittlar i ens liksom, och man börjar känna den här kåtheten. Och det är spänning i sig som man behöver, för mänsklig sexualitet rent neurologiskt är uppbyggt på det viset. Mm. Så det är inget fel på en. Så att förstå det och tillsammans med sin partner luska ut, hur kan vi göra för att hitta spänning? Hur kan vi göra för att relatera till varandra sexuellt, som att jag inte vet exakt vem du är. Och när jag ligger med dig och när jag erotiserar dig och sexuellt objektifierar dig, min partner, så ser jag andra delar av dig som jag inte ser när du diskar och lägger barnen och kör och lämnar och hämtar och vi håller på med allt det här liksom vardagspusslet som är så fint i sig, men som inte är så jätteerotiskt.
Just det.
Så att kunna kultivera erotisk intelligens med sin partner handlar om att hitta spänning. Att se på din partner som en främling nästan. För du känner inte den här människan. Mm. Egentligen. Alltså, såklart du känner dem. Men du kommer aldrig känna den allt. Och man ändras över en livstid också. Så att om du lärde känna din partner för 10-15 år sedan, den är inte samma individ idag. Likaväl så är inte du samma individ som då. Så att känna det här med att det är liksom att kunna skapa den här spänningen och mysterin är jätteviktigt. Och också att förstå vem man är som erotisk varelse. Vad tänder jag på?
Mm.
Vi tillåter oss själva inte att ha ett fantasiliv som är aktivt. Och i det, i början också, när man är så passionerade och erotiska, då har man inte riktigt också bestämt att man kanske är exklusiva. Utan det är fortfarande en känsla av att jag attraheras av dig för att andra också eventuellt attraheras av dig. Mm. Jag tar hand om mig själv, jag gör mig själv snygg, jag visar mig själv från min bästa sida. Och det är så fint i en långvarig relation att man kan visa alla sidor av sig själv och inte alltid ha liksom fint hår och smink och vad det nu än är, utan man kan liksom bara låta sig själv vara. Men i den sexuella relationen så är det viktigt att ta hand om sig själv och bibehålla en känsla av attraktion, att man tar hand om sin kropp, att man ser till att liksom inte bara släppa på allt. För i spänningen mellan att vara attraherad av sin partner kan det också ligga en spänning i att min partner eventuellt attraheras av andra, och jag tar hand om mig själv till den graden att jag fortfarande går på gatan eller går till jobb eller går ut på och träffar vänner och väninnor och jag känner att jag är attraktiv. Mm. Och att jag tillåter andra människor att se mig som en attraktiv varelse, att ta med sig den spänningen hem in i relationen kan vara så äggande. För att helt plötsligt så känner man inte att man måste dölja sig själv, att man måste tona ned sin egen attraktion eller skönhet eller liksom hur snygg man är och hur sexig man är till exempel, utan man faktiskt känner att man är lite, ja, men man lever fortfarande.
Man är lite härlig.
Ja, exakt. Och det handlar inte om att man ska gå ut och söka andra relationer eller öppna upp. Man behöver inte öppna upp sin relation och vara icke-monogam och vara icke-exklusiv. Men att man känner att man är inte låst fast i det här fängelset som är den långvariga relationen. Jag tror det många människor subtilt och omedvetet går in i den rollen så hårt och så fullständigt att de totalt glömmer att de var en individ innan de var i relationen med allt vad det innebär.
Wow, vi har mycket att lära tror jag, många av oss. Så spännande. Jag kommer ställa mig på kö i din skola kan jag säga.
Yay, så kul. Jag har faktiskt en kurs på gång.
Spännande. Det ska jag hålla utkik för.
I slutet på året eller början på nästa år så kommer den börja och kommer vara en resa över några månader där vi dyker in i alla de här ämnena, pratar om det, utforskar det tillsammans och jobbar praktiskt med övningar för att känna att ja, så här är det och det här förtjänar jag att uppleva.
Ja men precis, jag tänker också det, att man ska se det som en present till sig själv, att man inte ska så himla mycket kanske fokusera på partnern, att man ska liksom plisa den man lever tillsammans med, utan att man gör det för sin egen skull liksom.
Exakt, och så är det egentligen när du ligger med din partner också, att du, oavsett om man är singel eller i en relation, så är du din egen mest viktiga liksom, sexuella partner. Och sen från den platsen så bjuder man in min partner och man kan ju få extrem njutning och tillfredsställelse av att tillfredsställa sin partner. Det handlar inte om att vara egoistisk. Nej. Men det handlar om att verkligen placera sig själv i centrum i sin sexuella upplevelse och säga att sex är för mig, njutning är för mig, orgasm och liksom attraktion och otrohet och kåthet är för mig för att jag ska må bra. Och jag väljer att dela den här upplevelsen med den här personen eller de här personerna och utforska det i partnersex.
Mycket bra slutord tycker jag.
Ja.
Stort tack för din expertis och din öppenhjärtlighet, Erika Alsborn. Sök gärna upp Erika på Instagram för mer info om hennes viktiga arbete. Nu över till en annan expert, nämligen beteendevetaren och Barnet Gårs kompis Paulina Gunnardo. Hur viktigt är det med sex för en kärleksrelation?
Hur viktigt det är, det beror ju på personerna i den här kärleksrelationen. Har du hört talas om att det finns olika kärleksspråk?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, kärlekens fem språk. Det finns en bok om kärlekens fem språk av en parterapeut som han jobbade ett gäng år och märkte liksom att folk kommer in dit till honom med konflikter. Mm. Där de till exempel då så här, men vi pratar inte med varandra, du säger aldrig att du älskar mig men sen vill du ha mig i sängen på kvällen. Eller jag gör ju faktiskt allt det här för dig men du säger aldrig att du älskar mig.
Just det.
Det blir liksom krockar där. Att man tycker att olika saker är olika viktigt. Och om du skulle fråga folk så här, när känner du dig älskad? Så kommer man svara olika saker inom olika kategorier. Och där kommer ju bland annat fysisk beröring in. Men också ord som bekräftar ett språk. Som handlar liksom om att man ser varandra, att man ser vad den andra behöver och tycker om. Eller om din man har gjort någonting som du blir glad av, som du uppskattar, så kan du liksom sätta ord på det. Och det kan vara viktigt för honom att höra om han har ord som sitt primära kärleksspråk.
Just det.
Och sen finns det ett språk som heter tid tillsammans. Och det är ju något som småbarnsföräldrar sällan känner att de har.
Mm-hmm.
Men som liksom generellt sett, det är ju viktigt för alla att ha tid för en relation. Men tid tillsammans är vissa ett sånt språk som uppskattas mer av vissa än av andra. Och sen har vi gåvor. Och det behöver inte vara att man köper dyra saker till varandra. Utan det kan handla om att man plockar en liten blombukett. Eller att man väljer någonting som någon tycker om när man är ute och handlar mat eller någonting. Och sen så har vi ett språk som heter tjänster. Där man liksom, man gör tjänster för varandra. Och sen har vi ett femte språk som heter fysisk beröring.
Ja, gud vad intressant. Det här var en helt ny värld. Som jag genast kände så här att jag började förstå min partner mycket mer. Ja. Bara på de här korta meningarna.
Ja.
Ja, intressant.
Ja, för vi har ju liksom olika språk vi själva talar. Mm. Olika sätt vi själv vill uttrycka att vi tycker om den vi lever med. Och att vi vill ha den. Liksom.
Mm.
Och sen också olika språk som vi har för när vi känner oss älskade. Och det blir ju lätt lite missförstånd där. När vi inte vet vilka språk vi pratar själva och vår partner pratar. Men det där med alltså, fysisk beröring och sex, det är ju... Alla mår ju bra, eller de flesta mår ju bra av fysisk beröring. Vi behöver fysisk beröring.
Mm.
Men vad är fysisk beröring? Vad är bra sex?
Yeah.
Vad tycker min partner? Vad tycker jag? Vilket slags sex vill vi ha? Vilket slags sex kan vi ha? Att man liksom pratar ihop sig så att man förstår varandra även med det språket. Liksom.
Just det.
För att sex och fysisk beröring kan ju verkligen skapa en känsla av samhörighet som är väldigt viktig i en relation.
Verkligen. Det där med att prata om sex kan ju dock vara ganska svårt, konstigt nog. Mm. Trots att man kanske levt med en man i 20 år så, eller kvinna, så kan det vara svårt att prata om sex i en relation. Har du något tips där på hur man kommer runt det?
Det finns ju massa böcker att läsa och bra artiklar, bra poddavsnitt. Försöka börja prata lite grann, försöka lära känna sig själv, gå till sig själv först, att man blir trygg i samtalet, för om man själv vet vad vill jag själv ha, vad tycker jag om, när mår jag bra, hur ofta vill jag ha sex, är det så att min partner vill ha det mycket oftare än jag, så ställer man upp fast man egentligen inte vill.
Just det.
Då ger ju det liksom en trygghet i samtalet, att man har koll på sig själv.
Ja, men just det.
Först.
Yeah. Precis.
Och att man också luckrar upp liksom bilden av vad sex måste vara för någonting. Typ under småbarnsåren, då lusten kanske försvinner eller dör lite grann liksom av att man är trött eller precis har fått barn eller någonting. Det är ju liksom helt naturligt och måste inte vara ett tecken på någonting dåligt, utan bara vart man är i livet.
Ofta kan ju sex kanske kännas nästan som ett tvång för någon som just har fått barn. Det är mycket snack om så här, upp på hästen igen, liksom, även från barnmorskers håll på mödravårdscentral och sådär. Hur ska man tänka där, tycker du?
Jag tänker att man inte ska känna att man måste upp på hästen om kroppen inte är redo, om man psykiskt heller inte är redo. Alltså, i en ömsesidig, respektfull relation så måste man ju kommunicera och respektera både sig själv och den andra. Och varandras gränser. Och sex ska ju vara någonting som känns bra för båda.
Verkligen.
Det finns ju en bild av att så här, man ska ha mycket sex och bra sex och vad det ska vara och sådär. Nej, jag tycker inte man ska lyssna på det. Man måste gå till sig själv och man måste prata ihop sig.
Precis. Och jag tänker också, precis som du var inne där med just att prata, att liksom jag, i vår relation så har man själv kanske känt att men gud, jag måste, det är dags. Och så här. Sen så, när man väl pratar om det så förstår man ju att min partner är precis lika trött och totalt ointresserad av liksom, sex just nu till exempel. Så att det blir lätt, tycker jag, att det så här hamnar på kvinnans typ dåliga samvete. Att vi ska så här ställa upp liksom, och så har man förväntning, någon slags norm av att mannen alltid ska vilja, vilket ju inte alltid alls är fallet liksom.
Nej, men exakt. Så är det ju verkligen. Vi har ju pratat normer lite tidigare i tidigare avsnitt också. Och det här är ju också en sån norm. Alltså mansnormen.
Verkligen.
Att män ska gilla sex liksom, och vill ha sex ofta, det stämmer ju inte alltid.
Nej.
Och det är ju samma sak med kvinnor. En del kvinnor vill ha mycket sex och vill gärna upp på hästen ganska snabbt igen. Medan andra inte vill ha det. Så att det, man måste ju verkligen gå till sig själv och snacka med sin partner om sex. Och vad...
Precis.
Vad sex ska vara och om man kan ha det på något annat sätt än period. Och vilken typ av beröring man mår bra av och sådär.
Ja, men grymt. För ni är inne på samma spår där, både du och sexologen Erika som jag pratade med tidigare. Om att liksom lära känna sig själv och vara ärlig mot sig själv och vad man själv tycker om och så vidare. Toppenbra! Man ska ju gilla det där med sex, eller hur?
Ja.
Tack Paulina Granado. Som vanligt kan du läsa mer om hennes tankar och tips på dittbarnochdu.se. Missa nu inte mammagruppen på Facebook och även Vattnet går på Insta förstås. Ha nu en riktigt bra dag. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.